P1 Dokumentär.
Det här programmet innehåller skildringar av sexuell utsatthet som vi vill varna för.
Jag tänker att det är det som gör att det blir aktuellt. Att det är två medlemsländer och sen så är det handel över gränserna. Och då blir det EU-rätt liksom.
I ett kallt rum på juridiska institutionen i Uppsala sitter fyra studenter med sina laptops framför sig.
För de två rättsfallen tyckte jag var jätterelevanta. För där kunde man ju se liksom avgränsningen när det är okej och inte.
De går alla termin 6 på juristlinjen. Och ska strax ha ett seminarium om EU-rätten.
Och det finns ju inget sånt vi kan luta oss på i det här fallet. Nej, riktigt.
En av tjejerna bär en vit polo. Små diamantörhängen. Håret är samlat i en stram knut i nacken.
Vad sa du? 385?
82.
Här,
precis.
Det är ingen här som vet vad Ottilia har varit med om. Vad hon har behövt göra för att ta sig hit.
Alltså de vet liksom att man har sambo, att jag har hund.
Det är ingen som vet hur många rättssalar hon redan hunnit sitta i. Trots att hon bara är 22. Men nu vill hon berätta.
Jag kan inte göra någonting åt vem jag är. Eller vad jag har gått igenom. Men jag tänker inte skämmas mer. Alltså fan heller om jag skäms. För om jag inte gör det här, okej, då gör jag det på grund av min bakgrund. Och då har den vunnit. Och det kommer jag aldrig få göra.
Ottilias revansch. En P1-dokumentär av Klara Loden.
När jag öppnar kylen hemma så är det väldigt tomt. Det finns en sån här citronflaska, en plastflaska i gul färg med citronsaft i. Och det är det som finns i kylen.
Det är 2010 i Uppsala. Ottilia är 8 år. Hon har precis kommit hem från skolan, är hungrig. Hon vet att det inte är lönt att titta in i kylen, men gör det ändå.
Det finns inga smulor, det finns inga fläckar, för det har aldrig stått någonting där.
Ottilias föräldrar är skilda sedan hon var liten. Ibland sover hon över hemma hos sin pappa, men mest bor hon hemma med sin mamma. I en fyrarummare på tredje våningen.
Kalt. Det var inte jättemycket möbler.
Ottilia har minnesbilder av en mamma som städar frenetiskt. Som vädrar och sprayar.
För att hon rökte inne så hon hade väl fått för sig att det tar bort cigglukten.
Ottilia och hennes mamma har svårt att komma överens.
Ja, men det var mycket bråk, mycket skrik.
Skolan är Ottilias fristad. En dag när hon sitter vid sin bänk och ritar öppnas dörren till klassrummet. Där står en ny elev.
Hon hade långt svart hår, stora bruna ögon.
Den nya flickan heter Nora. De första veckorna i klassen håller hon sig för sig själv. Hon följer Ottilia med blicken på avstånd.
Ottilia hade en asstor rutig väska. För hon var alltid väldigt smal och liksom kort när hon var liten. Och den var så här otroligt stor och rasklad. För hon sprang alltid så här med sin väska fram och tillbaka liksom och lekte. Och, alltså hon var så rolig. Hon hade jättefina stora blåa ögon.
Hon var lite annorlunda. Och jag tror hon märkte att jag var lite annorlunda. Det var så här, men att man kom sent ibland. Och
hon kom oftast med blött hår. Hon hade ibland lite mat med sig. Lite som mig liksom.
Noras föräldrar är också skilda. Hon har precis flyttat hem till sin pappa på heltid. Han förbjuder henne att måla naglarna. Och blir ofta arg.
Jag kände igen mig henne ganska mycket och jag fattade, jag såg på henne att hon hade det som jag hade det.
En dag efter gympan hör Nora höga snyftningar från omklädningsrummet.
Och hon satt där, hon hade inte på sig kläder och satt på och grät och grät och grät och grät. Så jag satt kvar med henne och försökte liksom få henne på bättre humör. Jag kommer ihåg att min stora syster hade precis tatuerat in en text på revbenen. Live the life you love the life you live. Så då sa jag det till henne och hon bara, vilket bra motto. Så, här.
Så pratade vi om den där tatueringen som jag också tyckte var jättespännande. För det var så här grejer jag hade aldrig hört talas om.
Så efter skolan så följde de hem och vi åt en massa. Pappa hade lagat så här kurdisk mat och jag tyckte det var jättepinsamt för att jag visste att så här ingen av våra svenska kompisar brukar uppskatta liksom så här utländsk mat. Men wow, alltså hon tyckte det var så gott. Hon bara, det här är godast jag ätit hela mitt liv. Hon var så himla smal, men hon åt portion på portion på portion. Det var den dagen jag kände liksom att så här, nu har något väldigt, väldigt, väldigt stort hänt i mitt liv. Nu har jag träffat min själsfrände liksom.
Det var ju ofta jag kände att jag bara ville försvinna och ta mig bort från olika situationer. Och det närmaste jag kom när jag var så ung till en undanflykt var ju liksom in i en städskrubb.
I skrubben hemma i mammans lägenhet är det tyst. Genom en springa mellan dörren och tröskeln sipprar lite ljus in.
Men jag släckte lampa för det kändes tryggt liksom. Att befinna sig i ett litet utrymme. Det var ombonande på något sätt att sitta där. Och sen blev också alla ljud dämpade när man liksom stänger dörren och så. Så där brukade jag sitta med ett av mina marsvin. Och klappa henne. Och så brukade jag med min cykelnyckel typ rista in små saker i den här plastbyggda garderoben. Och typ när jag grät och så.
Det kommer orosanmälningar från personer som ser och hör Ottilia. Både skolan och privatpersoner larmar om hur hon har det. Annika har sin lägenhet i samma trappuppgång.
Jag såg aldrig att hon var ute och lekte med de andra barnen på gården. Aldrig sett någon kompis över på besök. Jag kändes väldigt isolerad. Men som att hon hade funnit sig i det. Att vara liksom liten för världen, inte märkas.
Ottilia berättar inte för någon hur hon har det. Gång på gång går hon på möten med olika socialsekreterare. Men hon litar inte på dem.
14 november 2013.
I journalen framgår det hur hon ljuger för socialtjänsten.
Ottilia säger att de har det trevligt i lägenheten hos mamman.
Det som är starkt minne, det är hela den här tystnaden kring det här barnet.
Grannen Annika.
Som att man är en liten skugga. Lite hopkrupet, blicken ner i marken, nedböjt huvud. Inget sån här hoppsa steg eller springa eller hoppa eller väldigt uttryckslöst.
Alltså mycket handlar för mig bara om att överleva, om du förstår.
Ottilia.
Bara den här grejen försvinner. Då blir allt bra. Om det här bara lugnar ner sig. Om det kommer lugna ner sig snart.
Vi litade noll på vuxna. Alltså det var ju hon och jag. Om vi var hungriga då pratade vi med varandra. Om vi hade ont någonstans pratade vi med varandra. Om vi hade någon dröm eller om vi mått dåligt över någonting eller om vi behövde ha läxhjälp då löste vi det själva. Vuxna var ju de som hade liksom tillfört mycket skada, vänt och vridit på våra ord. Jag tror vi var väldigt rädda för vuxna.
Jag behöver någon att luta mig mot.
Nora och Ottilia är bästisar. Efter skolan brukar de sitta uppkrupna i Noras säng och prata. På Noras nya laptop går de ut på internet.
Och så brukade vi göra olika bloggar om våra liv. Och ibland fick vi vissa följare som var intresserade av vad vi gjorde och sådär.
När Nora inte är med sitter Ottilia själv med sin telefon. Hon har upptäckt en app där man kan chatta med främlingar, ofta män. De skriver snälla saker till henne.
Jag tror jag tyckte om det, att liksom bli sedd, att känna mig viktig och få den typen av bekräftelse.
Det började med att vi skulle till affären, för vi brukade ju alltid handla mat själva.
Det är en varm och kvalmig sommardag. Nora och Ottilia har precis fått sommarlov.
Och jag sa, ja, men vi ska till Coop bara lite snabbt, om det går för dig. Och hon var så här, nej, varför ska vi till Coop? För Willys ligger ju närmast om vi ska handla någonting. Jag bara, nej, men nu går vi till Coop. Vi måste göra en grej.
De båda 11-åringarna går sida vid sida längs trottoaren och kommer fram till parkeringen utanför mataffären.
Och där så stod det ju liksom en vit skåpvagn. Och hon var så här, men vi ska bara gå dit och hämta pengar. Jag bara, vadå gå dit och hämta pengar? Och bara, vad pratar du om? Vi kan inte hämta pengar från en bil. Det var någonting som var konstigt. Jag var rädd.
Det Ottilia inte berättat för Nora är att hon har en hemlighet för henne. Hon har hittat ett sätt att skaffa en biljett till frihet. Pengar.
Från personen som sitter i förarsätet hämtar jag 500-lapp. Och så går jag tillbaka till henne. Och hon fattar verkligen ingenting. Varför fick du 500 spänn? Vem är det där? Jag sa något i stil med att han tycker om mig bara.
Och sen så stod han ju där varje gång med pengar. Den här bilen. Så varje gång vi liksom gick från skolan skulle handla så var han alltid där. Och så fanns det alltid pengar liksom. Och det var ju jättekonstigt tyckte jag.
Jag hade alltid i förväg skickat över olika typer av bilder och videos avklädda på mig själv till den här personen för att sen få de här pengarna.
Det var väl så det började någonstans. Och sen, det blev ju bara mer sånt.
Mitt första minne och Ottilia är väldigt konstig person. Jag kommer ihåg hon hade grönt hår, väldigt flamsig av sig.
Arvid går i Ottilias parallellklass.
Vi träffades på skolan. Hon och Nora bakom fram till mig liksom. Bara, tja, vi ska bli vänner. Men det var ändå kul för vi klickade så extremt fort.
Men han var så annorlunda, du vet. På ett sätt som jag tyckte om. Jag tyckte inte om alla vanliga barn. De rörde sig i klungor. Och Arvid gjorde inte det. Jag minns att han gick själv över skolgården. Det var lite så här ensam varg stuket över det.
Hon stack ju ut från alla andra i hennes klass och i vår ålder på skolan. Och hade ju problem också. Så det blev ju nästan som en så här självklarhet att ja, men det är ju klart som fan att vi ska hänga liksom.
Arvid, Ottilia och Nora. Nu blir de en trio. Precis som Ottilia vill inte Arvid att någon ska veta hur det är hemma.
Att det aldrig fanns mat i kylskåpet. Stod whiskyflaskor gömda bakom soffan. Det var väldigt smutsigt hemma liksom. Vi visste att vi alla hade det väldigt tufft. Och att vi kände att världen hade liksom gett upp på oss.
dag efter skolan sitter Ottilia som vanligt och chattar i telefonen. Hon får ett meddelande från en kille. Han säger att han heter Erik och går i gymnasiet. Ottilia är 11 men skriver att hon är 13. Det låter vuxet.
Han hade en profilbild som jag tyckte var jättesöt och han var super, super trevlig.
Erik och Ottilia skriver till varandra dag och natt.
Och han tyckte att jag var jättefin och jättesöt och så vidare. Jag tyckte om det. Jag kände mig hedrad att han ens ville ha att göra med mig.
Erik blir viktig för henne. Han lyssnar och finns där. Men snart tröttnar han på att bara prata.
Det började med att det var bilder på mitt ansikte.
Erik föreslår att Ottilia ska klä av sig framför kameran.
Och när han då liksom bad om mer grejer, ville att jag skulle göra lite grövre saker, då blev det nästan så att ja, men jag måste göra det för att få ha kvar honom, för det kändes som att jag skulle förlora honom annars.
Erik kräver att Ottilia begår sexuella övergrepp på sig själv. Hon ska vara redo dygnet runt att filma sig själv så fort han smsar. Annars är det ett bevis på att hon inte älskar honom.
Men jag gjorde det andra för att jag tänkte att ja, men det hör väl till. Alltså så här, jag måste utstå det här för att få ha det här fina.
En dag när Ottilia är 11 år är hon på besök hos sin farmor. De sitter vid köksbordet och pratar. Farmor ska laga middag. Det kommer ett nytt meddelande från Erik. Han skriver att hon genast måste gå och filma det han begär. Annars kommer han ta sitt liv.
Och då blev det att jag gick in på toaletten hos farmor och liksom filmade ett övergrepp. Och det pågick väldigt länge för det var svårt att genomföra. Alltså rent konkret fysiskt, det var svårt. Och det gjorde väldigt ont. Jag hade varit där inne ganska länge, så till slut så kom farmor typ och knackar och bara hallå. Och jag försöker liksom säga så naturligt igår att jo, men jag är okej. Och det är mycket av mitt liv har gått ut på det faktiskt. Och låtsas som att det regnar liksom. Låtsas som ingenting. Och bete mig naturligt trots att liksom livet bara rasar omkring mig hela tiden.
April 2014. Skyddsbedömning.
Ur socialtjänstens journal.
I samtal med Ottilia idag har framkommit mycket oroande uppgifter.
Det är april och Ottilia går i sexan. Efter ett nytt samtal med socialtjänsten bestäms det att hon ska flytta ifrån sin mamma och hem till sin pappa. Han får nu vårdnaden om henne på heltid. Hos pappan får hon ett eget rum. Det går i rosa och turkosa toner. I köket doftar det ofta nybakat bröd. Vid middagsbordet pratar de över asiatiska grytor. Ottilia börjar på högstadiet. Men i klassrummet ser Nora att hennes plats allt oftare står tom.
Hon var borta väldigt mycket mer.
Trots en lugnare miljö hemma hos pappan är det något som inte stämmer.
Det kändes lite som att jag höll på att tappa henne. Alltså så här, det här starka bandet som vi hade, det kändes lite som att hon började glida ifrån det. Alltså så här, hon hade inte lika mycket tid att umgås och sådana saker. Och hon skulle alltid någonstans och det var alltid någonting. Hon mådde inget bra.
Hej Nora, jag vill bara säga att jag har dragit från festen. Och jag ska dra till Stockholm. Jag sover inte och säger natt. Jag älskar dig super mycket. Tack för allting. Puss.
Ottilia skickar meddelanden sent på natten. Hon är 13 år och har upptäckt alkohol.
Det var ju alltså direkt en sån här grej att alla problem bara försvann. Det kändes som att man har listat ut livet lite. Jag såg ju inte varför skulle jag inte göra det här varje dag? Jag mådde ju så fantastiskt bra av det.
Det är en kväll på sommarlovet. Ottilia har druckit. Hon plockar upp telefonen och går in på en live-chatt. Erik, killen som hon brukade chatta med och som beställde övergrepp på film, har inte varit inloggad på länge. Men plötsligt dyker upp en ny kille.
Hans profilbild var en bild på hans tatuering. Jag tyckte den var synbar.
Vi kallar honom Kevin. Han är 25.
Men sen så frågade han, hur gammal är du? Då sa jag, först sa jag 14. För att så här, jag tänkte, det låter bättre än 13. Och först sa han, nej men det här går inte. Det är för ungt. Och sen fortsatte vi ändå snacka.
Kevin bor i en etta i en liten ort i Skåne. Och Ottilia reser dit för att hälsa på.
Det började ju med att hon åkte dit någon gång. Sen var det liksom att hon var där jättelånga perioder.
Från tågresorna ringer hon till Nora.
Och jag sa det till henne, jag gillar inte den där människan. Han är inget bra för dig. Jag försökte verkligen prata med henne om just honom. Alltså han är ingen bra människa, men hon var så kär i honom. Och hon brydde sig om honom så mycket. Och hon var ju helt förblindad av det här. Hon kunde inte lämna honom.
Ottilia och Kevin blir ett par.
Jag älskar honom. För att han var alltså min värld verkligen. Jag brydde mig inte om någonting annat än att få vara med honom.
Men ganska snart börjar Kevin berätta att han har ekonomiska problem. Han säger att han har en vätskefylld tumör i hjärnan som sjukvården i Sverige inte rår på. Det finns alternativa behandlingar, men de är dyra, säger Kevin.
Jag mår inte bra liksom, och jag har inte pengar till det här och inte pengar till det här. Och då tänkte jag, ja, men det är mitt uppdrag. Så här, det är upp till mig. Per automatik tänkte jag så att, ja, men då är det jag som får lösa det här. Och jag visste att det fanns en marknad för där män vill köpa sex av unga tjejer. Så jag sa till honom att är det verkligen akut så kan jag göra det.
Ottilia återvänder till Uppsala. Det är en sen höstkväll när hon sätter sig på ett tåg söderut. På en sajt för så kallad sugar dating har hon lagt upp en profil. Ottilia har fyllt i att hon är 158 cm lång och väger 42 kilo. Och nu har hon fått svar från en äldre man som vill köpa sex av henne. Utanför stationen sitter mannen i sin bil. Han är pratglad och bjuder Ottilia på sprit. De kör genom samhället och stannar utanför en villa. Huset är stort. På väggarna hänger inramade familjebilder.
Och där hade han med sig någon så här utklädnad han ville att jag skulle ha på mig. Och jag tänkte, ja visst. Så jag gick in till badrummet och han stod kvar i vardagsrummet. Och så tänkte jag så här, jag undrar bara vad han gör när jag inte är där. Så jag smög ut. Kollade lite försiktigt in i rummet vad han höll på med. Han hade på matbordet vid vardagsrummet satt upp en filmkamera som han försökte täcka med lite kläder. Så att jag fattade det så att jag inte skulle se att den var där. Nu är jag där. Nu har jag den här dräkten på mig. Och han är där. Och videokameran är där. Man får finna sig själv i det. Man får ta ett djupt andetag och hålla andan lite så. Och sen så bara över och klart. Och jag gick och duschade. Och sen satte jag mig och drack sprit. Och sen så skjutsade han tillbaka mig till pendeln. Jag gick in på Pressbyrån och köpte en så här kolaflaska. Jag hällde ut halva och så hällde i sprit. Och sen satt jag och drack på pendeln hem liksom.
Det finns gott om män som vill köpa en 13-årig tjejs kropp. Hon får betalt i skrynkliga 500-lappar. Pengar som ska gå till Kevins behandling.
Så till en början så blir det att jag tar med kontanterna till honom. Men sen så blir det liksom för omständigt och han vill ha pengarna snabbare liksom.
Men hon har inget bankkort, ingen Swish och vet inte vad ett clearingnummer är. Kevin instruerar henne hur hon kan sätta in kontanter på hans konto i en insättningsautomat.
Man kunde bara sätta in 10 000 i veckan dock. Så det var, hände en del att jag fick ha pengar, liksom, kontanter bara lösa i väskan som jag fick ta med till honom.
Tiotusentals kronor varje vecka. Och Tilia träffar i genomsnitt en kund varannan dag. Ibland flera samma dag.
Jag var aldrig i skolan. Jag var full hela tiden. Och det gick ut för alltså, väldigt, väldigt snabbt.
Ottilia sminkar sig hårt och färgar håret svart. Hon säljer sex i villor, på hotellrum och i flotta lägenheter. De flesta sexköparna finns i Stockholmstrakten. Ibland är männen våldsamma.
Det är bra, insåg jag snabbt, om man får någon typ av alltså, relation med dem så att de alltså, bryr sig om på ett sätt. För att då är det mindre risk att någonting händer. Det är vuxna människor. Alltså vi är inte riktigt på samma nivå. Det finns alltid en väldigt stor maktobalans i de här situationerna. Och det är också därför det är bra för mig att hålla mig på deras goda sida. För att, vad ska jag göra om någonting händer?
Hon kunde ringa mig ibland när hon var hemma hos de här personerna. Jag tänkte, gud, det är främlingar hon sitter med.
Ottilias barndomsvän Nora.
Så jag var bara med i telefon. Så hon ringde mig, nu är jag på en perrong här. Det är kallt, jag fryser. Okej, då satt jag vaken med henne, kanske pratade med henne lite grann. Och jag tyckte det var obehagligt liksom. Och ibland så var det under tiden hon hade sex som hon kunde ringa mig.
Ibland ringer Ottilia och vill att Nora möter henne på centralen. Mellan besök hos olika sexköpare.
Ottilia var pinsmal. Hon luktade väldigt illa. Hon hade inte tid att duscha, hon hade inte tid att äta, hon hade inte tid att sova. Och det var så sjukt att få se att det här var hennes vardag.
Men att sluta går inte. Kevin behöver alltid mer pengar.
Han var ju pundare. Han behövde pengar till sitt knark. Idag fattar jag det, men då fattar jag ingenting. Utan jag bara så här accepterade det. För det var också så här, hade jag inte fixat pengar, eller om jag sa, men alltså ikväll kan jag faktiskt inte, eller det finns liksom ingen som, jag hittar ingen. När de stunderna kom att det var problem med att fixa pengar, då kunde jag bli så jävla förbannad. För det kunde också hända ibland att jag till slut hade liksom sålt så pass mycket sex att det var svårt att hitta köpare.
En kväll i maj hör ytterligare en man av sig. Han vill träffa Ottilia på ett hotellrum i Uppsala. Men det är något i hur han skriver som skiljer sig från hur männen brukar skriva. Ändå åker hon dit.
Jag tänkte, ja men det blir skitbra. För det enda som spelar roll är att de accepterar priset och sen kör vi liksom. Och han står nere liksom vid ingången. Han verkar så jävla obekväm. Ibland så träffar man ju såna. Men de brukar inte vara så pass obekväma som han var. Så jag sa hej och så introducerade jag mig och så försökte jag lätta på stämningen lite och prata, men han var väldigt så här instängd. Så vi stod i hissen. Försökte få igång snack, gick inte. Och sen så ska vi gå ut och så är det dörren, hotellrumsdörren precis framför hissen. Och det tyckte jag också var konstigt. Man brukar aldrig få det hotellrummet som är rakt framför hissen, tänkte jag. Det brukar alltid vara så här längre ner i någon korridor. Och så öppnar han och där inne är det inte alls ett tomt hotellrum.
Mannen är ingen sexköpare. Han är polis. I rummet sitter fler poliser och en socialsekreterare.
Vad är de här? Vad händer nu?
Polisen har hittat Ottilia på sidan för sugar dating och reagerat på att hon ser så ung ut, som ett barn, med sitt svartfärgade hår och sin tandställning.
Ottilia var ju liten. Hon var väl bara 13 år tror jag när jag träffade henne. En liten tjej, späd, söt, glad, barnslig. Så att när man fick höra allt hon hade att berätta så var det gick liksom inte ihop med den här flickan. Att hon hade blivit utsatt för allt det här.
Ottilia tas in på förhör. Hon får ett målsägande biträde. Advokaten Daniela Gamboa Aguayo.
Hon satt i en fåtölj där den där förhöret och kunde inte sitta still. Och sen i pauserna satt hon och pratade om Pokémon Go. Alltså det var ett barn. Hon skulle knappt veta vad sex är. Liksom det var så det kändes. För att, jag vet ju att hon var ju 13. Men när man såg henne såg hon ju inte ut som en 13-åring. Hon gav ju ett intryck av att vara yngre.
Nu drar flera rättsprocesser igång mot männen som köpt sex av Ottilia. En av dem är mot mannen som filmade henne i villan med familjeporträtt på väggarna. En annan mot en 49-årig man på Gotland som våldtagit flera barn. En tredje mot en sjukskriven man i Stockholm som gav Ottilia en stor nalle innan han utsatte henne för övergrepp.
Vi sitter ju på samma sida som åklagaren. Så Ottilia satt ju mellan mig och åklagaren. Och sen mitt emot oss satt den tilltalade.
Jag minns att jag var oerhört nervös. Jag var illamående, jag var skakig.
Och då har man ju möjligheten att höras via medhörning. Men det valde hon bort. Hon ville sitta där.
När rättegången då drog igång och åklagaren tog tonen så fick jag en stund av klarhet. Att just det, jag sitter ju här för att jag är utsatt för brott. Och det var första gången i mitt liv som jag verkligen kände att jag hade ett samhälle och ett rum med vuxna på min sida. Där och då kände jag att det är det där jag vill göra. Det åklagaren gör för mig vill jag kunna göra för andra.
Hon hade ju bara försvunnit liksom från skolan. Och jag hade ju inte sett henne på jättelänge. Det blev väl aldrig att man riktigt försökte ta kontakt, men man satt ju definitivt och tänkte tillbaka liksom till de tiderna, den gemenskapen som vi hade.
Arvid har inte sett till Ottilia på länge nu. Han vet inte var hon tagit vägen. Trion som en gång fanns, Nora, Arvid och Ottilia, har splittrats.
Men på skolavslutningen så fick jag ju veta att hon satt på behandlingshem.
Efter en ny utredning på socialtjänsten har Ottilia blivit placerad på ett HVB-hem. Hon och Kevin, pojkvännen i Skåne, hörs allt mer sällan och till sist gör de slut. Ottilia läser in nian. Det går bra. Efter ett år får hon lämna behandlingshemmet. Men kvar på utsidan finns sexköpare som kan erbjuda både pengar och sprit. Ottilia skapar en ny profil på sidan för sugar dating.
Det är inte som att hela mitt liv utanför behandlingshemmet har förändrats. Så när jag kommer ut i samma stad, med samma telefon, samma bakgrund, samma minnen, samma liksom missbruksproblematik. Det var nog dödfött från början faktiskt.
En ung tjej, väldigt sminkad. Och jag försökte liksom tänka bort sminket och allt där. Jag försökte liksom försöka tänka liksom hur gammal kan den här unga kvinnan vara? Och kom fram till att nej men, hon ser verkligen inte ut att vara över 18. Hon är antagligen under 18. Och där och då bestämde jag mig för att försöka göra ett ärende av detta.
Polisinspektör Simon Häggström jobbar i prostitutionsgruppen i Stockholm. Från sin chef har han fått i uppdrag att granska så kallade sugar dating-sidor på nätet.
Vad är det som pågår på de här sugar dating-sidorna? Hur kan polisen jobba på de här sidorna? Vi kunde ju ganska snabbt få fram belägg för att sugar dating är ett likhetstecken med prostitution.
Simon Häggström bestämmer sig för att skapa ett eget konto. Han väljer namnet Andreas Svensson.
Så med den här profilen då så valde jag ju att kontakta den här tjejen. Hej, såg din profil. Jag blir jätteintresserad av dig. Jag är supertrevlig, ren och fräsch. Har det gott ställt. Jobbar inom finansbranschen.
Det plingar till i Ottilias telefon. Hon svarar snabbt och kort. Inga följdfrågor, ingen önskan om att få veta mer om honom. Det här får Simon att reagera.
Det tolkar jag som att det här är en tjej som är djupt ner i skiten. För att om man har gått in i den här världen och är så att säga ny och precis i början och kanske har gjort sin prostitutionsdebut alldeles nyligen, då är man väldigt, väldigt orolig. Man är väldigt, väldigt rädd. Man vill verkligen gardera sig så att den man träffar inte kommer slå ihjäl en, typ. Men när det blir såna korta konversationer där allting egentligen bara handlar om när ska vi ses och var och hur mycket pengar får jag. Och man får till en träff bara några meddelanden. Då är det ofta så att det här är en person som har sjunkit djupt ner i skiten och som mår väldigt, väldigt dåligt. Men vi kom i alla fall överens om att träffas.
Och jag satt på tåget och jag skrev det till den här personen som jag vill träffa. Bara, du känns som en snut. Jag vet inte varför, men du känns verkligen som en polis. Och han bara, haha, nej, jag lovar, jag är ingen polis. Jag bara, okej. Okay. Men jag satt där och tänkte, det kommer vara snuten.
Utanför ett café vid centralen står Ottilia och väntar. Polisen Simon dyker upp i civila kläder. Han förklarar att det är han som gömt sig bakom profilen Andreas Svensson.
Det här har vi gjort, vi har catfishat dig, vi har lurat dig in i en fälla. Men det finns bara egentligen ett enda syfte med det, och det är att vi bryr oss om dig och vi tror att du har hamnat i en situation som är väldigt, väldigt destruktiv.
De sätter sig i polisbilen. Och det är något med Simon som gör att Ottilia känner sig trygg. Han ger sig inte. För första gången berättar nu Ottilia öppet om prostitutionen.
Det var som att jag tog typ sats på något sätt. Så när man ska hoppa för ett hopptorn ner i vattnet liksom. Typ så här, ja, men det finns en grej jag kanske typ vill berätta om du har tid att lyssna.
Hon berättar också om Kevin, hur allting började, och de bestämmer sig för att göra en polisanmälan. I bilen vänder sig Simon mot Ottilia.
Den närmaste tiden kommer vara skitjobbigt, men det finns en framtid. Det finns ett liv efter det här som händer nu. Vad är dina drömmar då? Om du får tänka bort all den här skiten som du befinner dig i, låt säga att du hade levt ett vanligt normalt liv. Vad hade du velat?
Jag tror nog att jag vill utbilda mig till jurist. Och där någonstans bestämde jag mig för att det är precis det jag ska bli. Åklagare.
Alltså, vi behöver verkligen fler åklagare, och vi behöver verkligen åklagare som är drivna och engagerade. Och du med din erfarenhet, tänk vilken duktig åklagare du skulle bli. Alltså bara få ett brottsoffer att känna sig trygg i en rättssal. Liksom.
Jag har tagit en massa skada. Jag har mått extremt dåligt. Men jag vill att det ska vara för ett högre syfte. Det är det jag någonstans vill att allt det här ska liksom landa i. Och jag ska dit.
En man i 30-årsåldern från nordöstra Skåne står åtalad för flera fall av våldtäkt mot barn. Rättegången mot mannen är planerad den 19 april vid tingsrätten i Kristianstad.
Kevin åtalas och döms för våldtäkt mot barn. Han får 3,5 år i fängelse. Flera av de andra männen som köpt sex av Ottilia döms också till långa fängelsestraff. Ottilia börjar i gymnasiet. Hon har nu ett enda mål. Att få så pass bra betyg att hon kommer in på juristprogrammet.
Det var första gången jag hade en framtidsplan och en utsikt. Liksom. Något annat än bara mörker. Från att jag började första ring på gymnasiet. Alltså det var, jag manisk blev jag. Besatt verkligen. Och bara det här måste ske. För det blev ju en sån här grej till slut att okej, antingen så kommer jag in på juristprogrammet eller så super jag ihjäl mig.
För att orka med studierna gör hon som hon alltid gjort. Hon dricker sprit. Ändå går hon ut gymnasiet med toppbetyg och kommer in på juristlinjen i Uppsala. En kväll blir hon bjuden på fest hos en gammal kompis.
När jag fick veta att hon skulle också komma så blev jag väldigt glad att få se henne igen.
Med på festen är också hennes barndomsvän, Arvid.
Arvid, vad fan gör du här? Och jag blev skitglad.
Det är första gången de ses på flera år.
Stod mycket på balkongen och pratade, snackade konstant. Jag tror faktiskt inte vi var ifrån varandra någon gång under den festen.
Vi satt uppe hela natten och bara pratade typ. Pratade om livet och allt som hade hänt. Och vi pratade mycket om mitt missbruk som jag fortfarande var i då. Jag visste inte hur jag skulle överleva om jag blev nykter. Och han var så jätteförstående. Och sen tror jag att jag kysste honom.
Ja, då åkte vi hem till mig och sen stannade hon i flera dagar. Så ja, sen dess har vi inte varit ifrån varandra mycket.
Arvid och Ottilia blir ett par. Han tar hand om henne när hon är full, när hon är bakfull. Ottilia super flera kvällar i veckan. Får blackouts.
Och då minns jag att han satt sig ner med mig efter någon kväll med kompisar och var så här, vet du vad, om vi ska kunna vara med varandra, då går inte det här. Du måste sluta dricka. Alkoholen eller mig, du måste välja. Och då valde jag honom. Och sen den dagen så har varken han eller jag druckit en droppe alkohol. Det känns som att mitt liv liksom startade på riktigt när jag träffade honom. Igen. Ja, det är kastruller med liksom mat i. Det är skål med köttfärs, det finns korv, det finns ägg, marmelad, ost, alla möjliga såser. Det är fullpackat här inne faktiskt. Måste rensa.
Hemma hos Arvid och Ottilia i oktober 2025. I den lilla tvårummaren är det välstädat. Kylskåpet i köket är stort i rostfri metall och fullt av mat.
Och den här?
Aha, ja, där är citronflaskan också.
som jag också har. Jag har en i grönt också, en med lime. Och här är det lite fläckigt och lite smuligt, för här har det stått massa grejer. Och sen där uppe har vi en så här specialhylla för snus. Mm.
Hej skotten! Och du kämpar!
På vardagsrumsgolvet halkar hunden Ellie omkring. Den köpte Arvid och Otilia när hon firade ett år som nykter.
Jag vet, du måste in oss på toan. Ja.
Deras barndomskompis Nora kommer ofta och hälsa på. Hon är nu socialpedagog och jobbar på SIS-hem. Arvid pluggar till lärare. Otilia träffar ofta sin pappa, men har ingen kontakt med sin mamma. Otilia går nu termin 7 på juristlinjen. Målet är fortfarande att bli åklagare.
Det har att göra med revansch. Alltså, att visa för mig själv och de i mitt liv som har skadat mig att jag kan. Sakerna som har hänt mig har tagit så mycket ifrån mig. Det ska inte få stjäla min framtid också. Och det enda sättet för mig att förlika mig med de här sakerna, det är att stå för dem. Alltså rakryggad. Att inte låta ens förflutna ha makt över en. Live the life you love, love the life you live. Det är något att tycka fortfarande om.
Du har hört Otilias revansch, ett program av Klara Loden i samarbete med produktionsbolaget Filt. På vår hemsida finns länkar där du som befinner dig i missbruk eller prostitution kan få hjälp. Slutmix, Astrid Anka Krona. Producent på Sveriges Radio, Martin Jönsson. Det här är ett program från 2025.